5, Örskär syd 6, Äggegrund sydväst 4, Kuggören och Brämön syd 3, Lunge nord 5. Skogsudde nordost 1 och Dimma, Järnesklubb syd 1 och Dimma, Holmen sydväst 1. Bjureklubb och Piterönskär sydväst 2, Rödkallen sydväst 4, Kemifyr väst 7. Och så avslutar vi med Storön väst 3 meter per sekund. God morgon från oss på SMHI.
God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Julia Brynolfsson ger oss ekonyheter den här morgonen. Vad ska du berätta om?
Ja, men bland annat om att hemliga ritningar ligger ute på Darknet efter en hackerattack i april.
Vi ska till Themsen i London sen. Vår korrespondent har stått där och tittat ut över det hav av skräp som den här floden blivit och som lett till stora diskussioner om vattenrening i Storbritannien. Det blir lite om de juridiska turerna kring Trumps tullar idag också. Roligt att ni lyssnar till 9:30 håller P1 Morgon elsällskap. Ekots nyheter allra först. Klockan är 6.
Sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation stals när hackergrupp slog till mot elföretag. Storbritannien sätter press på vattenbolag efter att allt för mycket förorenat vatten släpps ut i floderna. Och så hör vi hur många lantbrukare vill rusta sina gårdar och säkra matproduktionen. Här är Ekot fredag morgon. Ja, Trafikverkets ritningar över centralstationen i Stockholm stals vid ett dataintrång i april och ligger nu tillgängliga på Darknet för vem som helst att ladda ner. Oskar Wilhelmsson är informationsansvarig på koncernen Spark Group som äger elföretaget Kraftkisarna som blev hackat.
Det är ett allvarligt dataintrång som har skett. Liksom. Så att vi tar ju detta på största allvar för att som jag nämnt här tidigare, både titta på situationen som har uppstått och hur vi liksom kan hantera det utifrån från det som har skett från alla inblandade parter. Så fort den kommer till känna så hanterades ju liksom situationen utifrån de rutinerna vi har. Jag har tyvärr inte svarat exakt på när informationen nådde oss eller hur, på vilket sätt vi kunde se att det hade skett.
Det är hackergruppen Dragonforce som i april stal över 100 gigabyte data från Kraftkisarna. Mängder av dokument med information kopplat till deras uppdrag och deras kunder har nu lagts ut på Darknet, den del av internet som kräver en särskild webbläsare för att kommas åt och som ofta används för kriminell verksamhet. En av Kraftkisarnas kunder är Trafikverket och deras sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation finns bland de läckta dokumenten. Ekot har tagit del av ritningarna. Där ser man centralstationens bangårdar med detaljer om ström som säkerställer att växlarna är isfria under vintern och information om var dagvattenbrunnar finns och kabelrännor och andra eldetaljer. Ritningarna utfärdades 2019 och sekretessklassades med motiveringen att informationen skulle kunna användas för att skada viktig infrastruktur om den kom i orätta händer. Men enligt Gustav Wallheden, säkerhetschef på område investering på Trafikverket, ser myndigheten annorlunda på sekretessen idag, även om man tycker att det är allvarligt att läckan skett.
Det är ju naturligtvis inte bra, men vi har gjort en menbedömning utifrån hur vi ser på ritningarna idag. Och med den nya säkerhetsskyddsanalysen vi har på Trafikverket så gör vi bedömningen att ritningarna, om de skulle lämnas ut, inte hade varit sekretessbelagda.
Och varför inte då?
Därför att den nya säkerhetsskyddsanalysen som vi har visar på att den formen av information är inte längre av en sån stor betydelse att den behöver vara sekretessbelagd.
Säger Gustav Wallheden på Trafikverket, reporter Isak Krona. I Charkiv i nordöstra Ukraina har minst 9 människor skadats i samband med ryska drönarattacker i natt. De flesta av dem är ett mindre samhälle utanför staden. Men även i centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrivs som en omfattande drönarattack. Och flyglarm har också utlyst i flera andra ukrainska regioner. EU är efter protester från Europas bönder på väg att återinföra tullar mot Ukraina när det nuvarande avtalet löper ut i nästa vecka. Och det här är ett dråpslag mot det krigsdrabbade landet, säger den liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.
Att man går tillbaka till restriktioner, kvoter och tullar ger sammantaget den här chockeffekten.
Kort efter Rysslands fullskaliga attack 2022 enades EU och Ukraina om ett nytt avtal där man tog bort tullar mot Ukraina för att stödja landets ekonomi. Successivt har kritik mot denna frihandel vuxit fram, särskilt bland europeiska bönder som känt sig pressade av Ukrainas enorma jordbrukssektor. Nästa vecka, den 5 juni, löper avtalet ut. Det innebär höjda tullar och nya kvoter för Ukrainas jordbruksprodukter. Enligt Ukrainas regering kan detta minska deras intäkter med 3,5 miljarder euro per år. Liberalen Karin Karlsbro, som ansvarar för frågan om ekonomiskt stöd till Ukraina i Europaparlamentet, är mycket kritisk. Hon riktar särskild kritik mot den europeiska jordbrukslobbyn, där svenska LRF ingår via paraplyorganisationen Kopacocheka. De har motarbetat frihandeln och bedrivit en rent Ukraina-fientlig politik, tycker Karlsbro.
Under lång tid extremt aggressiv lobbyism.
Men EUs bönder köper inte Karin Karlsbros beskrivning av verkligheten. Budskapet från dem är att EU riskerar att försvaga sin egen jordbrukssektor om man inte reglerar handeln med Ukraina. Och Kristina Furustam, som är internationell expert på svenska LRF, tycker att villkoren i det ursprungliga avtalet med Ukraina också är gynnsamt för Ukraina.
Så jag tror man lite gör en höna av en fjäder faktiskt. För det här frihandelsavtalet som man går tillbaka till, det är ett väldigt långtgående och kraftfullt frihandelsavtal.
Si Holmgren, Stockholm.
Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
Så om de fortsatta turerna kring de tullar som USAs president Donald Trump infört på varor som importeras till USA. En appellationsdomstol pausade igår det stopp för tullarna som en federal domstol beslutade om i onsdags. Och det innebär att tullarna får fortsätta att gälla medan rättstvisten om de pågår. Vi går inrikes igen. Många lantbrukare vill stärka beredskapen på sina gårdar i händelse av krig eller kris och säkra matproduktionen. Och framförallt är det investeringar i reservel och lagring av drivmedel som bönder söker stöd för från Jordbruksverket. Och vi ska nu till Mullsjö och mjölkbonden Karin Nalbin.
Vi ser ju att det är ett ändrat världsläge. Vi måste kunna hålla igång våra gårdar. Och det kan vi till viss mån redan som det är. Men ska vi bibehålla produktionen så krävs de här satsningarna.
Ja, intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Jordbruksverket delar i sitt nya stöd ut 124 miljoner kronor i år för detta till bönder och yrkesfiskare. Men har fått in ansökningar på nära en halv miljard. Enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot elbortfall genom att skaffa reservkraftverk eller batterier eller bygga större lager av till exempel konstgödsel och diesel. Men flera bönder som Ekot varit i kontakt med vill inte berätta vad just de sökt för eller skulle kunna tänka sig söka för eftersom lantbruket är hårt drabbat av stölder. Karin Albin.
Som det ser ut så brukar ju de här stöderna vara offentliga. Det blir väldigt lätt för dem som vill hämta diesel och se var de här stora dieseltankarna har beviljats någonstans. Så att det hade ju varit väldigt bra med en sekretess på de här.
Enligt Kristina Nigell på Jordbruksverket har inga stöd beviljats än och myndigheten utreder sekretessfrågan.
Det här kan vara saker som är stöldbegärliga, så det har vi med oss in i den analysen. Det kan ju vara att det blir vissa restriktioner på vad man kan få ut för information, absolut. Men vilken nivå det blir på det vet jag inte.
Kristina Nigell på Jordbruksverket, reporter Henrik Damberg. Socialdemokraterna vill att kollektivtrafik ska vara gratis för alla under 20 år. Det röstades igenom på S-kongressen i Göteborg igår. Och i ett första steg vill partiet att det ska gälla på kvällar, helger och lov. Det är bland annat ungdomsförbundet SSU som fick igenom förslaget trots att partistyrelsen inte ville ha det. Och SSU-ordförande Lisa Nåbo är väldigt nöjd.
Ja, men Socialdemokraterna är nu för en avgiftsfri kollektivtrafik för unga, vilket är helt otroligt. Alltså, det här är något som jag och generationer av SSU-are har drivit hårt och äntligen så blir det också partiets politik.
SSU-ordförande Lisa Nåbo. Svenska forskare har tagit fram en ny bedövningsmetod som minskar smärtan vid insättning av preventivmedlet hormonspiral. För en del kan insättningen göra oerhört ont, som för 22-åriga Elsa Wolters.
Alltså jag kom så tydligt ihåg när hon tog tag i den där livmodertappen. Alltså det kändes som att det gick en ilning genom hela kroppen. Och det får jag faktiskt rysningar på när jag tänker på. För jag blir så här, fy. Det gjorde bara fruktansvärt ont.
Elsa Wolters grät när hormonspiralen sattes in. Knappt ett år senare behövde hon ta ut den. Den hade hamnat snett.
Jag satt där i gynstolen så bara totalt bröt jag ihop och bara så här, nej, alltså jag klarar inte det här igen. Det funkar inte.
Hon erbjöds lustgas av gynekologen.
Och då kändes det lite bättre, men jag var sjukt nervös.
För de allra flesta är smärtan hanterbar, men vissa kan få extremt ont när en spiral sätts in. Och det finns idag ingen effektiv smärtlindring.
Så här ser den ut. Så den är ju väldigt tunn och liksom böjlig.
Helena Kopp-Kallner håller upp en plastslang. Hon är överläkare och forskare på Karolinska institutet. Och slangen, den har använts i en studie som testar en ny bedövningsmetod vid spiralinsättning. Med den sprutas lokalbedövning in i livmodern.
Väldigt, väldigt långsamt, bara med syfte då att bedöva livmodern och inre modermunnen när vätskan rinner ut.
150 unga kvinnor lottades. Hälften fick lokalbedövningen, hälften saltlösning. Resultatet, en större andel av tjejerna som fick bedövning tyckte att smärtan var tolerabel än de som fick placebo.
Vi tycker att vi är de första som har liksom verkligen tagit fram en metod som är just tolerabel. Det vill säga att kvinnorna tycker att den är helt okej att få. Och samtidigt så faktiskt minskar vi smärtan.
En annan mer omfattande studie av samma bedövningsmetod granskas just nu för publicering. Men Helena Kopp-Kallner kan säga att även den visar fina resultat. Elsa Wolters säger att det hade känts tryggt om det funnits bättre smärtlindring.
Hade jag vetat att det fanns en sån där bedövning, jag hade 100% tagit det. Absolut, jag hade inte tvekat.
Reporter Sara Nuder. I Storbritannien ska det största vattenbolaget betala böter motsvarande 1,5 miljard svenska kronor för flera olika regelbrott. Bland annat för att ha släppt ut för mycket förorenat vatten. Och smutsiga floder, det är ett stort problem i landet.
The dirty, filthy sewage water and the kind of clear river water around it.
Tidningen Telegraph har filmat hur smutsigt brunt avloppsvatten rinner rakt ut i ett vattendrag. En vanlig syn i brittiska floder. Reningsverken är dåligt underhållna och vattenbolagen får därför i extrema lägen släppa ut orenat avloppsvatten.
I can definitely see bits of toilet paper. I can see some on the surface there. So there's a swans eating from sewage.
Men vad som är tänkt som en nödlösning inträffar ofta. Det saknas kontroll av de privatägda vattenbolagen som sätter vinsten före miljön, menar James Wallace på kampanjgruppen River Action, som jag träffar in till Themsens brunaktiga vatten.
Well, it's all a lack of regulation. The water industry has been effectively marking their own homework. They've been regulating themselves and they've been doing it very, very badly and dishonestly.
Regeringen hotar med strängare regler. Chefer på vattenbolag ska kunna dömas till fängelse, meddelade miljöminister Steve Reed nyligen.
That is real teeth for the regulator and for the legal system.
Häromdagen utdelades rekordböter. Thames Water får betala mer än 1,5 miljard svenska kronor för att ha släppt ut för mycket förorenat vatten och för att det är att aktieägarna för stora utdelningar. Äntligen säger James Wallace på River Action, men det behövs mer offentlig styrning av bolagen och politikerna måste fortsätta att ligga på.
We all have a right to use our river and it's up to the government to make the industry to sort out this mess and prioritize our health first.
Pontus Mattsson, London.
Det kom förra året signaler om att gruvbolaget LKAB skulle tvingas stänga gruvverksamheten i Svappavaara i år på grund av bristande kapacitet på malmbanan. Men det hotet är nu avvärjt, säger LKABs vd Jan Moström.
Vi ser ingen som helst anledning att lägga Svappavaara i malpåse i år.
P4 Norrbotten rapporterade i fjol somras att gruvbolaget under 2025 eventuellt skulle ta ett beslut om stängning och att det skapade oro bland de anställda på orten. LKAB skriver nu på sin webbplats att det inte längre finns något särskilt hot om nedläggning i Svappavaara. I en intervju med Sveriges Radio säger Jan Moström så här.
Det fanns ett hot om att vi skulle periodvis lägga produktionen i Svappavaara i malpåse under den period som det pågår tunga underhållsarbeten på malmbanan.
Jan Moström om framtiden.
Vår förhoppning är att vi ska fortsätta att utveckla vår verksamhet så att vi ska överhuvudtaget undvika att lägga någon del av vår produktion i malpåse.
Reporter Alexander Linder, P4 Norrbotten. Frankrike kommer förbjuda all rökning på platser där barn kan vara, som på stränder, i parker, utanför skolor och på busshållplatser. Det säger landets hälso- och familjeminister. Friheten att röka upphör där barns rättighet att andas frisk luft börjar, menar hon. Och det nya rökförbudet börjar gälla 1 juli i år. Idag får landet södra och mellersta delar molnigt väder och tidvis regn eller skurar som passerar österut och når ostkusten under eftermiddagen. I norra Norrland ökar molnigheten söderifrån. Allmänt mellan 13 och 18 grader. I sydost där solen kan titta fram kan det bli nära 20 grader under dagen. Elias Wahlberg och Pet Morgon.
Ja, och några korta ord om det som kommer under den här morgonen. En intressant undersökning som vi ska höra om i Vetenskapsradion, Stefan Nordberg, om britternas syn på internet.
Ja, framförallt unga britter som börjar bli lite mer skeptiska mot internet. Många unga tänker att de kanske vill leva utan internet. Men då har vi pratat med en expert då på internetstiftelsen som är lite skeptisk. Det är en sak att man kanske vill vara utan sociala medier eller smartphones, men internet.
Det är lite svårt att tänka sig en sån värld nu.
Ja, eller hur?
Ja. Ja. Mer om detta i Vetenskapsradion, i Ekonomiekot med Filip Ramqvist om en knepig balansgång mellan EUs lagar och svenska lagar.
EU har ju pekat ut ett antal projekt som strategiskt viktiga för att det ska bli självförsörjande av råvaror. Några finns i Sverige. Och när de här nu ska få något slags snabbspår i EU så kan det komma på konflikt med lokala intressen. Bland annat när gruvor kanske krockar med lokal rennäring och annat.
Det där kommer vi höra mer om. Jens Möller kopplar vi upp också. Kulturnytt, där blir det musik.
Ja, för just nu sker musikaliska möten i Tanzania. Vid en nordisk jazzfestival där så mixas tanzaniska artister med svensk folkmusik, jazz och hiphop.
Det här handlar om själ och liksom rötter.
Här är svenska artisten Mapei som redan tidigare har spelat just i Tanzania.
Och sport också i NHL-hockeyn där är finalisterna klara nu, Selma Jennevall.
Och det blir en repris på förra året. Regerande mästaren Florida kommer ställas mot ett, om vi får gissa, väldigt revanschlystet Edmonton. Vi kommer också snacka lite om den stabila svensk starten i damernas andra golfmajor för året. Och så blickar vi fram emot kvällens Nations League-fotboll där de svenska damerna gästar Italien.
Massor av anledningar att fortsätta lyssna på ett P1 morgonfredag producerat av Felicia Hassan. Och ni kanske hörde om det i nyheterna i Storbritannien där det är många floder svårt nedsmutsade, farliga att bada i till och med. Kampanjgrupper över hela landet kräver förändring och att politikerna sätter press på vattenbolagen. Och tidigare i veckan kom en smäll för ett av dem, Thames Water, som fick en rekordbot på över 1,5 miljard kronor.
Where we are here by Westminster, the water is literally filthy. I mean, it is full of rubbish. It is a dirty brown colour, and it's the same way all the way up to its headwaters, hundreds of miles upstream.
Vi står vid floden Themsen inne i London och James Wallace från kampanjgruppen River Action tittar ner på det som flyter förbi i det brunaktiga vattnet. Tomma chipspåsar, pappmuggar, plastglas, godispapper och mycket annat skräp.
The whole river is dying thanks to a combination of predominantly sewage pollution, a little bit of industrial pollution and some agricultural pollution, all of which is resolvable if the government cares.
Floden dör, avloppsvatten och utsläpp från industrier och jordbruk ligger bakom det mesta. Men det går att förändra, säger James Wallace, som vill att kontrollen av reglerna skärps.
What we need to see here is not just leadership in terms of political statements, but we need it and put into practice with budget and policy and law enforcement.
Det är farligt att bada i många floder. Reningsverken är underdimensionerade och dåligt underhållna. Klarar inte av att ta hand om allt avloppsvatten. I extrema lägen har därför vattenbolagen rätt att släppa ut orenat avloppsvatten. Men vad som är tänkt som en nödlösning har blivit allt vanligare.
Oh, there it goes again. The dirty, filthy sewage water and the kind of clear river water around it.
Här har tidningen Telegraph filmat hur smutsigt vatten från ett avlopp spolas rakt ut i ett vattendrag.
I don't know if you can see it on the video, but I can definitely see bits of toilet paper. You can see some on the surface there. So there's a swans eating from sewage. I mean, what more can you really say?
Vattenbolagen drivs sedan lång tid tillbaka i privat regi. Kampanjorganisationerna menar att vinstintresset har fått gå före hänsyn till miljön. James Wallace säger att bolagen i princip kan reglera sig själva.
Well, it's all a lack of regulation. The water industry has been effectively marking their own homework. They've been regulating themselves and they've been doing it very, very badly and dishonestly.
Det är ovanligt att några hårda straff delas ut till bolag som bryter mot reglerna. Men regeringen lovar att reglerna ska skärpas.
Water bosses who break the law over pollution could face up to 2 years in jail. That is real teeth for the regulator and for the legal system.
Miljöminister Steve Reed meddelade nyligen att chefer på vattenbolag som bryter mot reglerna ska kunna dömas till fängelse.
But there will finally be accountability in the water sector for what's happened to our waterways.
Landets största bolag, Thames Water, har länge varit i skottlinjen. Stora utsläpp, dålig ekonomi i bolaget kombinerat med rekordbonusar till höga chefer har lett till upprörda känslor på många håll. Thames Waters vd Chris Weston lovade nyligen bot och bättring när han fångades av Sky News efter att han först frågats ut av politiker i parlamentet.
Do you want to say sorry?
I said I'm sorry that the service that the customers receive, it's not where we would like it to be. Everyone is very committed in Thames to trying and sort it out. So absolutely I'm sorry of the service some people receive, but it will absolutely get fixed.
Häromdagen kom en rekordbot. Thames Water får böta mer än 1,5 miljard kronor för att ha släppt ut för mycket förorenat vatten och för att ha gett aktieägarna för stora utdelningar. Granskningsmyndigheten Ofwat skriver att bolaget svikit kunderna och misslyckats med att skydda miljön. Äntligen, säger James Wallace på River Action. Men politikerna måste fortsätta att ligga på. Det behövs mer offentlig styrning av vattenbolagen. Simmare, surfare, fiskare. Alla måste få tillgång till floderna.
We have a right to swim, as do all communities, whether they're swimmers, whether they're stand-up paddleboarders, rowers, dog walkers or anglers. We all have a right to use our river and it's up to the government to make the industry to sort out this mess and prioritize our health first.
Pontus Mattsson, London.
Här är Stockholm, fredag. What took you so long? Varför dröjde du? Den frågan ställde BBCs programledare häromdagen till Israels tidigare premiärminister Ehud Olmert efter att Olmert skrivit en artikel där han anklagar Israel för krigsbrott i Gaza. What took you so long? Samma fråga hade kunnat ställas till Merz, Macron, Meloni, Malmö Stenegard och Starmer som de senaste 2 veckorna fördömt Netanyahu och kallat Israels krig och belägring av Gaza oacceptabelt. Vindpustarna efter kappvändarna blåser nu till storm när västledare rusar för att ställa sig på rätt sida historien. En dag när det inte längre är förknippat med någon personlig olägenhet att kalla en sak för det den är så kommer alla att alltid ha varit emot detta, skrev en arabisk författare. Ehud Olmert svarade inte direkt på BBCs fråga om varför han dröjt men reagerade med en indignation som kan översättas i men ska du kritisera mig nu när jag har varit så modig? I artikeln i Haaretz skriver Olmert att det är regeringen Netanyahu som är Israels inre fiende medan Macron, Merz och Meloni är Israelvänner, inte antisemiter vilket de stämplas som. Världen förstår oss inte. Världen har glömt 7 oktober, säger man. Men världen förstod. Och Israel hade hela världens sympati efter den grymma 7 oktober-massaken. Det skulle dröja till maj 2025 innan världens ledare tyckte att Israel gått för långt i Gaza. Och innan Israels egen fredsrörelse kunde börja tåga i demonstrationer med bilder på barn som dödats i Gaza av israeliska bomber.
Men i israelisk tv visas inte de lemlästade barnen eller de gråtande mammorna när de vaggar sina döda barn i vit liksvepning eller gasa som ett plockepinn av rasmassor. Israels självbild som offer har djupa rötter i utrotning, antisemitism och arabisk aggression. Men som en kritiker sa, sällan har det funnits en militär ockupation där ockupanten beskriver sig som offer. Och ett uttryck för denna självbild hörde jag i Israel för en tid sedan när tidigare fredsaktivister talade om hur illa gisslan behandlats i Gaza och sa att under nazitiden så fanns det ju ändå tyskar som hjälpte judarna. Det gjorde inte palestinierna i Gaza. De ansåg alltså att palestinierna som levt under israelisk ockupation, som var belägrade, bombade och utan mat och i vissa fall ändå vågade demonstrera mot Hamas, att de borde ha hjälpt gisslan. Avhumaniseringen av palestinier i Gaza började inte i maj 2025 utan i oktober 2023 när ledande israeliska politiker kallade palestinierna djur, när Israels president sa att det finns inga oskyldiga i Gaza och när försvarsministern sa: jag har givit order om total belägring, ingen el, ingen mat, inget bränsle. Jag har släppt alla spärrar. Gaza kommer inte att bli som förr. Vi kommer att förstöra allt. Och nu, när allt är förstört, tycker omvärldens ledare att Israel har gått för långt. What took you so long? Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
Tack då för tankar för dagen idag med Ulf Danielsson som är professor i teoretisk fysik.
Jag sitter på tåget och dagdrömmer. Tittar ut genom fönstret och funderar. Det är bäst att passa på. Tågresor kan ju vara lite så det lagom distraherande på ett sätt som lockar tanken att vandra fritt och finna nya och oväntade vägar. Något bagatellartat händer. Det är någon som reser sig eller hostar till och puttar på ett slumpmässigt sätt funderingarna in i nya banor. Men ibland är det något som på ett mer envist sätt pockar på uppmärksamheten. Något man inte kan släppa och som man skulle vilja veta lite mer om. Man blir helt enkelt nyfiken. Snett bakom mig pratar en medelålders kvinna i telefon. Jag ser henne inte, men jag hör henne. Vi sitter inte i en tyst kupé och jag blir alls inte irriterad. Hon pratar inte särskilt högt, men det är svårt att låta bli att lyssna. Det förefaller som att hon arbetar på någon form av företag i en ledande position. Mellanchef. Vilket slags företag det handlar om är omöjligt att lista ut. Inget av det hon säger ger några som helst ledtrådar till vad de sysslar med på företaget. Soppkonserver, förskolebarn eller kryssningsrobotar. Det kan vara precis vad som helst. Men det råder ingen tvekan om vilket slags problem hon har till uppgift att lösa. Deras team på företaget måste arbeta bättre tillsammans mot det gemensamma målet, eller för att vara mer precis, alla måste vara med på moving forward, att gå framåt. Moving forward, hon återkommer ständigt till detta, moving forward. Personen hon pratar med behöver tydligen övertalas. Jag får intrycket att samtalet är lyckat. Någon form av plan börjar utkristallisera sig för hur man ska kunna samlas kring den gemensamma visionen. Vad det handlar om fortsätter att undgå mig, men det känns ändå bra att personen i den andra änden av luren låtit övertyga sig. Jo då, alla kommer att vara med på att moving forward. Jag känner mig på ett underligt sätt lättad. Vi anländer stationen. Tåget glider långsamt in vid perrongen och passagerare runt omkring mig gör sig redo att stiga av. Kvinnan avslutar samtalet. Hon ska också av. Jag packar ner mina saker i ryggsäcken och reser mig upp för att ta på mig jackan. Jag sneglar lite i smyg. Hon ser ut ungefär som sin röst, som jag föreställt med henne. Men hennes ansiktsuttryck har inget av det triumfatoriska över sig som jag hade förväntat mig. Hon hade ju trots allt lyckats formulera den där planen för hur de skulle move forward. Hon sitter kvar utan att göra någon ansats att resa sig upp. Hon stirrar tomt och uppgivet framför sig och ser inte alls ut att vilja move forward. Jag stiger av tåget. Jag vet inte vad det blev av henne. Hon önskar nog att hon var någon helt annanstans. Jag hoppas hon kommer dit. Kanske borde hon helt enkelt sitta kvar. Tåget kommer ju trots allt att alldeles strax börja röra sig framåt. Move forward.
Tackar för dagen med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Vi ska till Singapore snart, där Asiens största försvars- och säkerhetskonferens inleds idag. Emmanuel Macron är där och öppningstalar, ska försöka sälja in Frankrike och EU som en viktig partner i försvarsfrågor. Ett alternativ till oberäkneliga Kina och USA. Som preventivmedlet hormonspiral som blivit allt vanligare, rädslan för smärta vid insättning som många känner, nu kan ny smärtlindring vara på gång. 6:30 är klockan, här kommer en sammanfattning av veckans nyheter.
Trafikverkets ritningar över Stockholms centralstation som stals vid ett dataintrång hos ett elföretag i april har nu lagts ut på Darknet. På ritningarna syns en rad tekniska detaljer. Trafikverket säger till Ekot att läckan är allvarlig men att ritningarna inte skulle omfattas av sekretess om de lämnades ut idag. I Charkiv i nordöstra Ukraina har minst 9 människor skadats i samband med ryska drönarattacker i natt. De flesta av dem är ett mindre samhälle utanför staden. Men även centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrivs som en massiv drönarattack. En appellationsdomstol i USA pausade igår det stopp för tullarna som en federal domstol beslutade om i onsdags. Så nu får tullarna som president Donald Trump infört på importvaror fortsätta att gälla medan rättstvisten om dem pågår. Intresset för att göra lantbruket i Sverige mer tåligt för kriser och krig är stort. Jordbruksverket delar i sitt nya stöd i år ut 124 miljoner kronor till bönder och yrkesfiskare som ansökt om pengar för detta. Och enligt Jordbruksverket vill många säkra sin gård mot exempelvis elbortfall. Socialdemokraternas kongress vill att kollektivtrafik ska vara gratis för alla under 20 år, trots att partistyrelsen inte ville ha förslaget. Och som ett första steg vill partiet nu att resor för ungdomar ska vara gratis på kvällar, helger och lov. I Frankrike kommer all rökning förbjudas på platser där barn kan vara, som på stränder, i parker och utanför skolor, det säger landets hälsofamiljeminister. Och det nya rökförbudet kommer börja gälla den 1 juli. Ekots nyheter i korthet, nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
De projekt som EU pekat ut som strategiskt viktiga i Sverige är omstridda lokalt. Det kan alltså bli svårt att både leva upp till EUs förordnande och svensk lag. Maria Pettersson, professor i miljö- och naturresursrätt på Luleå Tekniska Universitet, följer frågan.
Naturligtvis kommer det ju att bli en utmanande situation att försöka få ihop det här.
Ja, när EU nu vill bli mer självförsörjande av råvaror riskerar andra intressen att få stå tillbaka. 3 av de 47 projekt som pekats ut av EU som strategiskt viktiga finns i Sverige. Och alla är omdiskuterade, inte minst lokalt. Det handlar om återvinningsprojektet Northvolt Revolt i Skellefteå som gått i konkurs tidigare i vinter. Talgas grafitgruva i Kiruna som kommunen sagt nej till om de inte får ekonomisk ersättning. Och LKABs arbete med sällsynta jordartsmetaller som bland annat innebär en ny gruva på mycket känslig mark för renskötseln i Kiruna. Utpekandet innebär bland annat att deras tillståndsprocesser får ta max 2 år och 3 månader och så får de bättre möjligheter att få pengar. Men annars så är det meningen att de ska följa svenska lagar. Både miljöorganisationer och samiska organisationer oroar sig nu för att bli överkörda.
Tanken är ju inte att man ska göra det från EUs sida då. Det är ju väldigt svårt att säga om hur det faktiskt kommer att bli.
Och reporter var Erika Sundén. På börserna tog börsen hittills minus 1,3%, Shanghai minus 0,3%, Hongkong minus 1,5%. I USA igår stängde Nasdaq upp 0,4% och Dow Jones plus 0,3%. Stockholmsbörsen var stängd igår. En dollar kostar 9 kronor och 58 öre, en euro 10 kronor och 87 öre.
Så, nyheter från Vetenskapsradion, Stefan Nordberg. Det ska handla om en värld utan internet, om det är önskvärt eller ens möjligt.
Ja, det är ju en svår fråga, men nästan hälften av unga britter mellan 16 och 21 vill i alla fall hellre leva i en värld utan internet. Detta enligt en undersökning utförd av Storbritanniens nationella standardiseringsorgan.
Det låter lite extremt. Jag är inte säker på att de riktigt förstår vad det innebär, om jag ska vara ärlig.
Så säger Måns Jonasson på Internetstiftelsen om resultaten.
Det är ju en sak att tänka att man kanske skulle leva ett liv utan smartphones och kanske också de nackdelar som många upplever med sociala medier. Men att leva helt utan internet, det skulle ju innebära att välja bort väldigt mycket som jag tror att de unga tar för givet.
Men han ser en liknande trend bland unga i Sverige i Internetstiftelsens återkommande årsrapport, även om frågorna varierar något.
Det finns en ganska stark rörelse att säga att sociala medier till exempel tar för mycket tid. Så ungefär 40% av svenskarna i vår undersökning säger att de känner att de slänger bort för mycket tid på sociala medier.
Och i Sverige är det främst unga som påverkas negativt av sociala medier, vilket stämmer överens med den brittiska studien där nästan 70% uppger att de mår sämre efter att ha använt dem. Internetstiftelsen ser det här särskilt bland unga tjejer och personer födda på 90-talet.
Det här är en generation som är den första generationen som har varit helt digital, som liksom har haft internet hela sitt medvetna liv i alla fall. Då kanske det inte är så konstigt att det syns tydligast på dem också, både vad som är bra med det men också vad som är dåligt med det.
Måns Jonasson ser det här som en motreaktion på digitaliseringen och menar att pendeln nu kan vara på väg åt andra hållet.
Så är det väl många som nu upplever baksidor och därför kanske vill dra lite i bromsen. Man kanske inte behöver stänga av internet helt och hållet som de här unga säger att de vill göra, men kanske ändå begränsa sig lite. Och det är väl hälsosamt och bra, tänker jag.
Reporter Elsa Östlund. Rymdekonomin växer, men den svenska rymdbranschen fungerar som den alltid har gjort och hänger inte med. Den kritiken lyftes fram på branschmötet Rymdforum nyligen. New Space kallas det sätt som rymdsektorn fungerar på nu, fast inte här.
Over the last couple of years I have taken it as kind of a personal crusade to try to help people here understand what New Space is and how it works. Because if you understand those two things, then it becomes quite clear that it isn't happening here in Sweden.
Rymdingenjören Aaron Dinardi, en av de inbjudna talarna på Rymdforum, har gjort det till sin uppgift att förklara för folk vad New Space är. För det händer inte här, och han menar att vi skulle ha nytta av om det gjorde det. New Space är ett nytt sätt för stater att köpa in rymdtjänster. Förut köpte staten in grejer som företagen byggde, men New Space behåller företagen ägandet och säljer en tjänst.
And so the companies are building things, but the company retains ownership of it and they own and operate that thing to perform an activity in space, the result of which is the service that's being bought by the customer.
Som när SpaceX säljer transporter till den internationella rymdstationen. Men varför måste vi i Sverige följa det konceptet? Vill man bara forska i rymden som vi gjort förut och är nöjd med det, ja, då kan man fortsätta som vi gjort, menar Aaron Dinardi. Men vill man vara med i den ekonomiska utveckling som rymdsektorn genomgår nu, ja, då finns det ett beprövat sätt som funkar, och det är New Space. Fast det kanske inte känns så svenskt.
The question isn't do we need a Swedish approach? The question is what outcome do you want?
Frågan är inte om det känns svenskt utan vad vi vill åstadkomma, säger Aaron Dinardi. Och hör vad den svenska rymdstyrelsens chef tänker om hans kritik i Vetenskapsradion i appen SR Play. Reporter Camilla Widebeck. En forskargrupp i Tyskland är först i världen med att framgångsrikt genredigera en spindel enligt en artikel i Angewandt Kemi. Genom att injicera gensaxen CRISPR i spindelägg lyckades de skapa en avkomma som tillverkade spindeltråd som var fluorescerande röd. Det var nog inte själva färgen som forskarna var ute efter, utan att visa att de med hjälp av CRISPR kunde förändra ett protein i spindeltråden. Spindeltråd är ett mycket starkt material och forskarna menar att den nya studien visar att man med gensax skulle kunna designa tråden inom materialforskning.
Idag inleds den årliga säkerhetskonferensen Shangri-La-dialogen i Singapore, den största i sitt slag i Asien. Och inledningstalare är Frankrikes president Emmanuel Macron. Det här är en sista etapp på den resa i Sydostasien som beskrivits som en charmoffensiv. Och vi har vår Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm med oss nu. Axel, berätta om den här konferensen. Vad är det för plats?
Men här samlas världsledare och försvarsmakter. Det motsvarar lite säkerhetskonferensen i München som vi har i Europa, men med tonvikt på Asien här då. Så det är inget formellt beslutsfattande, även om det brukar vara ganska intressanta samtal bakom kulisserna. Men rent publikt så är det tal, det är paneldiskussioner där länder kan lägga fram sin syn på de stora globala säkerhetsfrågorna.
Vilka är där då?
President Macron, som du nämnde, också USAs försvarsminister Pete Hegseth, EUs utrikeschef Kaja Kallas. Från Sverige har vi försvarsminister Paul Jonsson, som jag tror han är här för tredje året i rad. Och så massa generaler och militärer i såna här högtidsuniformer med prydnadstofsar i guld och silver. Agaletter har jag lärt mig att det heter, som hänger från axlarna. Så de står här och minglar runt i lobbyn utanför konferenslokalen.
Jag förstår. Du, vad är det för frågor som kommer dominera i år där då?
Men mycket handlar ju om Trump och vad USAs utrikespolitik innebär för säkerhet både i Europa och i Asien. Hegseth ska ju tala imorgon bitti och då kommer han att presentera USAs ambitioner för regionen. Det här är ju en region som USA säger att man vill prioritera. Men det talas också mycket om maritim säkerhet, om cyber och rymdförsvar. Den röda tråden är ju stormaktsspänningarna och den, ska man säga, utveckling mot större instabilitet i Asien som vi har sett under en tid nu. I en försämrad relation och tillit mellan Kina och USA, där båda rustar upp och flyttar fram sina positioner. Och här i närområdet har vi ju minst tre krutdurkar som påverkas. Det är Sydkinesiska havet, Taiwansundet och Koreahalvön.
Mm, och mycket oro på många platser runt om alltså. Det är krig på flera håll i världen, handelskonflikter. Alltså, vad skulle du säga om hur man i Asien ser på liksom omvärldsläget? Vad är det för saker som oroar där, om vi i Europa kanske mest talar om kriget i Ukraina? Vad ser man som mest allvarligt i Asien?
Ja, men för om vi tar Sydostasien så är ju oron mycket kring hur man ska navigera det här allt mer instabila landskapet. Man vill ju i första hand förstås inte dras in i en konflikt, men man vill heller inte tvingas välja sida eller få sina vägval styrda av vare sig Kina eller USA. Och oron förvärras av oberäkneligheten i Trump. Det är ju många länder här som hotas med väldigt höga tullar och gamla allianser ifrågasätts. Det påminner ju på det viset lite om samtalen som har förts i Europa om i vilken mån kan man räkna med USA.
Macron ska som sagt tala, Frankrikes president, och du har följt hans resa i Asien under de här senaste dagarna. Vad räknar man med att han ska leverera för budskap där idag?
Macron har ju ganska länge betonat Frankrikes intressen här i regionen. Det är ju en indopacifisk makt med sina territorier som Frankrike har här. Och på dem har man militärbaser och ungefär 7000 soldater i Indiska oceanen och Stilla havet. Så Macron lär förmodligen ge sin syn på säkerhetsutmaningarna i regionen. Jag kan tänka mig att han också argumenterar för att inte bara Frankrike utan Europa har en större roll att spela här. Bara som exempel så är det ju en betydande del av handeln mellan Asien och EU som går via Sydkinesiska havet. Så en konflikt där eller i Taiwansundet hade drabbat Europa direkt. Så för EU är det viktigt att den här regionen är stabil.
Ja, vad tror du då? Kan EU och Europa få mer inflytande i den här delen av världen i just försvarsfrågor?
Ja, det tror jag. Jag tycker det låter som att de vill det också från flera europeiska länder, också Sverige. Alltså att man betonar att säkerheten i Europa och i Asien hänger ihop. Kinas stöd för Ryssland och också Nordkoreas inblandning i Ukraina är ju exempel på det. Sen är frågan vad Europa vill göra här. I första hand handlar det väl framför allt om samarbeten inom försvarsindustri, om försvarspolitisk dialog som den man har här i Singapore. Men Sverige antog ju också i fjol en försvarspolitisk strategi för den här regionen som säger att när det gynnar regional säkerhet och svenska intressen så ska man överväga bidrag till militär närvaro här. Sverige deltar ju redan i EUs marina insatser utanför Afrikas horn i Indiska oceanen för att bekämpa pirater. Så det är inte omöjligt med mer sånt. Och försvarsminister Pål Jonsson ska prata på söndag här i en panel om försvarssamarbeten i regionen. Sen kort bara om Frankrikes militära närvaro. Den är ju betydligt större och mer synlig, men den växer också. De hade ett kärnkraftsdrivet hangarfartyg som var på besök i Filippinernas huvudstad Manila tidigare i år. Och det är kronan i den franska flottan. Så att skicka hit den är ju en tydlig markering från Frankrike och en markering mot Kina som gör anspråk på filippinska vatten. Så jag tror vi kan räkna med ett större militärt fotavtryck från Europa i Asien framöver.
Vi kommer att höra mer om detta. Axel Kronholm, vår korrespondent i Sydostasien. Hormonspiraler har blivit ett allt vanligare preventivmedel bland unga kvinnor. För de allra flesta gör själva insättningen inte särskilt ont, men för vissa kan det vara riktigt smärtsamt, och det är den bilden som framförallt sprids på sociala medier. Svenska forskare har nu hittat en ny bedövningsmetod som verkar ha effekt och som man hoppas kan minska rädslan för spiralinsättning.
Det gjorde bara fruktansvärt ont. Först för de in för att ta tag i livmodertappen. Och det kommer ihåg att det... Nej, alltså jag kan inte beskriva den smärtan. Får rysningar verkligen när jag tänker på det. För att det var som en ilning gick exakt genom hela kroppen.
Elsa Wolters började vrida på sig och tårarna rann. Hon var 18 år gammal och bara att vara på ungdomsmottagningen var nytt. Än mer att sitta i en gynstol med instrument inne i kroppen. Barnmorskan, betonar hon, var underbar. Men minnena, de kantas av smärtan.
En sjukt obehaglig smärta. Det är så konstig smärta som man har inne i kroppen. Det är smärta man oftast, eller inte i alla fall, inte är van vid.
Vissa får extremt ont när en hormonspiral ska sättas in i livmodern, precis som Elsa Wolters. Men de allra flesta, visar forskningen, kan stå ut med smärtan. Den beskrivs som intensiv men kortvarig och följs ofta av en mensliknande värk som går över efter ett tag. Oftast erbjuds idag ingen effektiv smärtlindring på mottagningarna. Det är ibuprofen och paracetamol, eventuellt lite bedövningsspray på livmoderhalstappen. För Elsa Wolters blev det dags att byta ut spiralen redan ett år senare. Den hade hamnat snett och när hon hörde det, då bröt hon ihop framför gynekologen. Inte en gång till, tänkte hon.
Hon försökte lugna mig och sa att det finns andra alternativ. Och då sa hon att man kan faktiskt bli sövd om det är så. Eller så kan man också få ha lustgas. Och då kände jag så här, ja tack. Och då kändes det lite bättre. Men jag var sjukt nervös.
Hon säger att hon trots allt ville ge hormonspiralen en andra chans.
Ja, men min mamma är barnmorska så att jag är väl väldigt influerad och tänker väl... Typ vissa mina kompisar kan ju vara så här, hormoner och preventivmedel, det är skitläskigt och det är bara dåligt och negativa allt dåligt. Medan jag har alltid haft en väldigt positiv bild att det här är ju, ja, men som min mamma, det är revolutionerande för kvinnor.
Så här har vi då vår kondomeria, så vi har olika kondomer.
Torun Wolters, Elsas mamma, stannar till vid ett skåp inne på ungdomsmottagningen i Solna, norr om Stockholm. Hon hasar med tofflorna genom korridorerna.
Och så här ser ju vår, här är vi barnmorskerummen och där borta sitter ju kuratorerna.
I 25 år har hon varit barnmorska och hon säger att många tjejer med hormonspiral är nöjda. Forskning på området bekräftar också det. Det skyddar bra, har oftast få biverkningar och man kan slippa både mens och mensvärk. Spiralerna har blivit allt mer populära i Sverige. De senaste 15 åren har antalet patienter med hormonspiral eller p-stav, som Socialstyrelsens databas klumpar ihop, nästan fördubblats från ungefär 67 000 år 2009 till cirka 121 000 i fjol.
En del har ju hört mycket gott om spiralen och kommer ju hit med en positiv förväntan. Men rätt många har ju hört också skräckhistorier om hur det är att sätta in en spiral, vad ont det gör. Och hur, så man kan ibland också ha en rätt kluven inställning. Man vet om att det kanske kommer vara bra, men man kan vara rädd för insättningen.
Hur många är det som är nervösa, rädda för insättningen?
Nästan alla. Jag skulle säga att nästan alla kommer hit och är rätt rejält nervösa.
Och så vet man ju det,
att smärtupplevelsen blir ju värre om man är rädd.
Så här ser den ut. Så den är ju väldigt tunn och liksom böjlig. Jag kan ta ut den ur förpackningen så ska du få se här.
Den är genomskinlig och ungefär 15 cm lång. Slangen som Helena Kopp-Kallner plockar fram.
Så fäster man sprutan här då.
Vi är på Danderyds sjukhus där hon jobbar som överläkare i gynekologi och obstetrik. Men hon forskar också på Karolinska institutet.
Här kan vi sitta.
Den lilla slangen, eller katetern som det är, har använts i en av Helena Kopp-Kallners senaste studier som testar en ny smärtlindring vid insättning av hormonspiraler. Problemet idag, säger hon, är att den smärtlindring som finns kan göra ondare att få än att sätta in själva spiralen. Vilket hon tänkte borde gå att undvika.
Med en mycket, mycket tunn liten plastslang spruta in lokalbedövning in i livmodern. Så sprutar vi väldigt, väldigt långsamt bara med syfte då att bedöva livmodern och inre modermunnen när vätskan rinner ut.
150 unga kvinnor lottades så att hälften fick lokalbedövningen, hälften vanlig saltlösning. Varken patienten, barnmorskan eller forskarna visste vem som fick vad förrän efter experimentet. Slutsatsen. En större andel av tjejerna som fick bedövning tyckte att smärtan var tolerabel än de som fick placebo.
Det visar ju då att den här metoden faktiskt minskar smärta vid spiralinsättning. Vi tycker att vi är de första som har liksom verkligen tagit fram en metod som är just tolerabel, det vill säga att kvinnorna tycker att den är helt okej att få, och samtidigt så faktiskt minskar vi smärtan.
Torun Wolters och hennes kollegor på Umo i Solna deltog i studien och har därför testat smärtlindringsmetoden på några ungdomar. Den var enkel, säger de, och de hoppas att effektiv smärtlindring som den här skulle göra att fler vågar sätta in en spiral.
Och förhoppningsvis mindre rädsla inför det, för jag tycker synd, många har ju varit enormt skräckslagna inför det här på ett sätt som kanske inte motsvarar hur det är.
Reporter här var Sara Nuder. I kväll gör rapparen Yasin sin första egna spelning på 9 år i Sverige när han kliver upp på scenen på Brännbollsyran i Umeå. Det här är en bokning som fått kritik. Yasin är tidigare dömd för förberedelse till människorov och för grovt vapenbrott. Så är det rätt eller fel att låta Yasin uppträda? Vi frågade några stockholmare.
Jag tycker inte man ska framhäva sånt typ. Alltså man typ normaliserar det ganska mycket att rappare får liksom straff och sånt, och det är liksom ingen bryr sig om det.
Det är inte något problem om att han uppträder, som sagt, för att det finns andra plattformar som lägger ut hans musik, och det kommer inte vara någon skillnad. De kommer oavsett lyssna på honom, det kommer oavsett vara folk som kommer supporta honom, och sponsorer kommer fortsätta, för han har redan blivit så pass stor.
För jag hade aldrig gått på någon som är cancelled. Eller jag fattar inte varför de inte är cancelled än, om de gör olagliga saker. För vad ska jag lägga mina pengar på att gå och se någon som är kriminell?
Ett par röster om detta. Vår reporter Nishtman Irandust var det som plockat dem. Och vid 7:20 ungefär, då fördjupar vi oss ytterligare i den här frågan. Vi har med oss både arrangören som bokat Yasin och kommunen som valt att sluta sponsra Brännbollsyran på grund av detta. Kulturnytt nu, Jens Möller, det handlar om politik.
Kulturpolitiska frågorna, de tar ovanligt stor plats när Socialdemokraterna nu är samlade till partikongress. Det här uppger Laven Redar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Det är dubbelt så många motioner på det kulturpolitiska området och det finns ett oerhört engagemang.
Det handlar bland annat om public service, dess framtid och finansiering. Men det handlar även om studieförbunden, finansiering av kulturen samt barns tillgång till kultur och folkbildning. Ett svar på regeringens politik enligt Redar.
Det är kraftiga nedskärningar som sker med den här regeringen. Vi måste ha en helt annan inriktning.
Vissa frågor har avfärdats innan kongressens start, såsom förslaget om ett kulturbidrag liknande friskvårdsbidrag. Däremot blir det debatt om kulturskolan.
Den här verksamheten är under stark press just nu.
Ida Karkainen, riksdagsledamot för Socialdemokraterna från Haparanda, har lagt flera förslag om reformer inom kulturskolan. Hon vill öka kulturskolornas tillgänglighet och jämlikhet genom lagstiftning.
Det är svåra ekonomiska tider för många kommuner. Det finns till och med kommuner som inte har någon kulturskoleverksamhet.
Reporter här är Toba Salam. Den ofta Nobelpristippade författaren Gugi Wathiongo är död. 1977 kom hans kanske mest kända roman En blomma av blod. Författaren föddes i Kenya men han levde i exil i över 40 år efter att ha suttit fängslad för att ha kritiserat hemlandets ledning. Gugi Wathiongo blev 87 år. Och i Mexiko har 5 musiker blivit mördade efter att deras band blivit inhyrt för att spela på en privat tillställning i en mycket våldsutsatt stad i nordöstra Mexiko. 9 personer med påstådd koppling till narkotikahandel har gripits. De misstänks för de här morden på de 5 musikerna, uppger en åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. Och i Kulturnytt om knappt en timme hör vi om musikaliska möten vid en nordisk jazzfestival i Tanzania, minns.
Ser vi fram emot. Redan nu tar vi en väderprognos. Angelica Lundberg på SMHI. God morgon.
God morgon. Vi har nu ett lågtryck som befinner sig utanför Sydnorge och ska de närmsta dygnet röra sig åt nordost över norra Skandinavien och bort till norra Finland. Det ger oss idag mycket moln och tidvis regn eller skurar på de flesta platser. Under helgen stabiliseras vädret tillfälligt av en högtrycksrygg. Över södra Sverige får då en mestadels solig lördag, medan moln och regn dröjer kvar över norra Sverige. Söndagen inleds dock sen med soligt väder i hela landet, men då vi har ett nytt lågtryck som rör sig norrut på Norska havet så drar det efterhand in både moln och regn. Idag är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i delar av nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor i Norrbottens läns inland. Prognos fram till imorgon bitti. Södra Götaland inklusive Öland, molnigt med tidvis regn eller skurar. Fram på dagen 15-20 grader men ett par grader lägre i samband med skurar. I natt minskad molnighet norrifrån, då 10-15 grader. Sydlig vind som vrider till västlig och vi har friska vindbyar. Gotland, mulnande västerifrån och någon skur kan förekomma. På dagen 12-15 grader och vi har en sydlig vind. I kväll uppklarning norrifrån, i natt 9-12 grader och då västlig vind. Norra Götaland och sydvästra Svealand, mest mulet och med regn och skurar som passerar och norrut. I eftermiddag mest uppehåll och molnen börjar spricka upp. Dagstemperatur 12-17 grader, lägst vid skurar, men vid ostkusten kan vi komma upp mot 20 grader. I kväll och i natt klart till halvklart, i natt 5-10 grader. Västlig vind med upp till hårda vindbyar. Östra och nordvästra Svealand, mycket moln med tidvis regn eller skurar. På dagen 8-13 grader. I kväll minskad molnighet men skurar kan fortsatt förekomma. I natt mest klart väder och 5-10 grader. I norra Dalarna och nordligaste Värmland 0-5 grader. Sydlig vind som i eftermiddag vrider till västlig eller nordvästlig. Södra Norrlands kust och inland, mulet eller mulnande från sydväst följt av tidvis regn eller skurar. På dagen 8-12 grader. Under kvällen drar skurarna bort norrut och molnen spricker upp över Gästrikland och Hälsingland. I natt 4-8 grader, i Härjedalen och södra Jämtland 0-5 grader. Sydlig vind, i kväll tilltagande västlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mulet och tidvis regn. I natt med inslag av snö. Dagstemperatur omkring 5 grader, i natt omkring 0 grader. Sydlig vind, från i eftermiddag tilltagande västlig eller nordvästlig vind. Hela norra Norrland. I Tornedalen mest soligt och på dagen omkring 15 grader. Annars mulet eller mulnande söderifrån följt av regn. På dagen 7-12 grader och i fjällen 1-6. Under kvällen och natten når moln och regn även in över Tornedalen. I natt allmänt 3-7 grader, i fjällen omkring 0 och här kan då snöinslag förekomma. Mest svag vind. Temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg och Malmö 14, Karlskrona 12, Kalmar och Visby 11, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 9, Gävle 11, Mora 10, Sundsvall och Östersund 8, Umeå 6, Vilhelmina 5, Luleå 11 och Kiruna 8 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Kvikkjokk, Årenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med dryga 2 minusgrader. God morgon!
Det här är P1 Morgon. Ekot klockan 7 på gång. Julia Brynolfsson, det ska handla om hur lantbrukare arbetar för att stärka sin beredskap.
Ja, bland annat för att exempelvis motarbeta elbortfall. Det här märker i alla fall Jordbruksverket.
Mm. Vi ska höra om Trumps tullars vara eller icke vara. Det pågår ju en juridisk strid kring det här. Om det verkligen är möjligt för presidenten att införa tullar. Vi ska försöka förstå vad som händer nu och dessutom höra om vad tullarna gjort med ekonomin i världen så här långt och vad man kan vänta sig framåt. Då är klockan 7. Vi får Ekots nyheter.
Stulna ritningar över Stockholms centralstation tillgängliga på Darknet. Flera hårda slag mot EU när Ungerns premiärminister öppningstalade på högerpolitisk konferens. Och ny bedövningsmetod hoppas kunna dämpa smärta vid insättning av preventivmedel. Ekot fredag morgon. Trafikverkets ritningar över centralstationen i Stockholm stals vid ett dataintrång i april och ligger nu tillgängliga på Darknet för vem som helst att ladda ner. Oskar Wilhelmsson är informationsansvarig på koncernen Spark Group som äger elföretaget Kraftkisarna som blev hackat.
Det är ett allvarligt dataintrång som har skett. Liksom. Så att vi tar ju detta på största allvar för att som jag nämnt här tidigare, både titta på situationen som har uppstått och hur vi liksom kan hantera det utifrån från det som har skett från alla inblandade parter. Så fort den kommer till källa så hanterades ju liksom situationen utifrån de rutinerna vi har. Jag har tyvärr inte svarat exakt på när informationen nådde oss eller hur, på vilket sätt vi kunde se att det hade skett.
Det är hackergruppen Dragonforce som i april stal över 100 gigabyte data från Kraftkisarna. Mängder av dokument med information kopplat till deras uppdrag och deras kunder har nu lagts ut på Darknet, den del av internet som kräver en särskild webbläsare för att kommas åt och som ofta används för kriminell verksamhet. En av Kraftkisarnas kunder är Trafikverket och deras sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation finns bland de läckta dokumenten. Ekot har tagit del av ritningarna. Där ser man centralstationens bangårdar med detaljer om ström som säkerställer att växlarna är isfria under vintern och information om var dagvattenbrunnar finns och kabelrännor och andra eldetaljer. Ritningarna utfärdades 2019 och sekretessklassades med motiveringen att informationen skulle kunna användas för att skada viktig infrastruktur om den kom i orätta händer. Men enligt Gustav Wallheden, säkerhetschef på område investering på Trafikverket, ser myndigheten annorlunda på sekretessen idag, även om man tycker att det är allvarligt att läckan skett.
Det är ju naturligtvis inte bra, men vi har gjort en menbedömning utifrån hur vi ser på ritningarna idag. Och med den nya säkerhetsskyddsanalysen vi har på Trafikverket så gör vi bedömningen att ritningarna, om de skulle lämnas ut, inte hade varit sekretessbelagda.
Och varför inte då?
Därför att den nya säkerhetsskyddsanalysen som vi har visar på att den formen av information är inte längre av en sån stor betydelse att den behöver vara sekretessbelagd.
Gustav Wallheden på Trafikverket, reporter Isak Krona. I Charkiv i nordöstra Ukraina har minst 9 människor skadats i samband med ryska drönarattacker i natt. De flesta av dem är ett mindre samhälle utanför staden. Men även centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrivs som en omfattande drönarattack. Och flyglarm har också utlysts i flera andra ukrainska regioner. Efter protester från Europas bönder är nu EU på väg att återinföra tullar mot Ukraina när det nuvarande avtalet löper ut i nästa vecka. Och det här är ett dråpslag mot det krigsdrabbade landet, säger den liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.
Att man går tillbaka till restriktioner, kvoter och tullar ger sammantaget den här chockeffekten.
Kort efter Rysslands fullskaliga attack 2022 enades EU och Ukraina om ett nytt avtal där man tog bort tullar mot Ukraina för att stödja landets ekonomi. Successivt har kritik mot denna frihandel vuxit fram, särskilt bland europeiska bönder som känt sig pressade av Ukrainas enorma jordbrukssektor. Nästa vecka, den 5 juni, löper avtalet ut. Det innebär höjda tullar och nya kvoter för Ukrainas jordbruksprodukter. Enligt Ukrainas regering kan detta minska deras intäkter med 3,5 miljarder euro per år. Liberalen Karin Karlsbro, som ansvarar för frågan om ekonomiskt stöd till Ukraina i Europaparlamentet, är mycket kritisk. Hon riktar särskild kritik mot den europeiska jordbrukslobbyn, där svenska LRF ingår via paraplyorganisationen Copa Cocheca. De har motarbetat frihandeln och bedrivit en rent ukrainafientlig politik, tycker Karlsbro.
Under lång tid, extremt aggressiv lobbyism.
Men EUs bönder köper inte Karin Karlsbros beskrivning av verkligheten. Budskapet från dem är att EU riskerar att försvaga sin egen jordbrukssektor om man inte reglerar handeln med Ukraina. Och Kristina Furustam, som är internationell expert på svenska LRF, tycker att villkoren i det ursprungliga avtalet med Ukraina också är gynnsamt för Ukraina.
Så jag tror man lite gör en höna av en fjäder faktiskt. För det här frihandelsavtalet som man går tillbaka till, det är ett väldigt långtgående och kraftfullt frihandelsavtal.
Si Holmgren, Stockholm.
Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
Och turerna kring de tullar som USAs president Donald Trump infört på varor som importeras till USA fortsätter. En appellationsdomstol pausade igår det stopp för tullarna som en federal domstol beslutade om i onsdags. Så nu får tullarna fortsätta att gälla medan rättstvisten om dem pågår. I Budapest i Ungern pågår just nu den internationella högerpolitiska konferensen CPEC. Och när Ungerns premiärminister Viktor Orbán öppnade konferensen var det med stridsvilja mot den europeiska liberalismen.
Bryssel rabolta el. Kisiklatta a jövőnket. Az európai állam helyett ma egy rémálmot kapunk.
Bryssel har rånat oss. De har trampat på vår framtid. Idag har vi istället för den europeiska drömmen en dröm om en dröm, sa Orbán i sitt invigningstal. Om någon i Bryssel fram tills nu bar på förhoppningar om att man medelst hot och ekonomiska straffåtgärder kuvat Viktor Orbán och hans ständiga hot och vägran att ställa sig i EU-ledet, så måste hans öppningstal igår kommit som en smärre kalldusch. Inför hundratals konservativa gäster från hela världen presenterade Orbán sin vision för Europa. Och han vill, som han uttryckte det, göra Europa stort igen. Med en patriotisk fyrpunktsplan som går emot det mesta Bryssel vill.
Először is békét akarunk. Nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna Európai Uniós tagsága sem.
Vi vill inte ha en ny östfront och vi vill därför inte att Ukraina blir medlem i EU. Och vi vill inte ha gemensamma skatter, inte gemensamma lån och inte ha en central ekonomisk kontroll, sa Orbán. Milan Jelovic, Budapest.
Sverige igen. Intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Det märks när Jordbruksverket delar ut sitt nya stöd i år till bönder och yrkesfiskare. Och enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot exempelvis elbortfall. Karin Nalbin är mjölkbonde i Mullsjö.
Vi ser ju att det är ett ändrat världsläge. Vi måste kunna hålla igång våra gårdar. Och det kan vi till viss mån redan som det är. Men ska vi bibehålla produktionen så krävs de här satsningarna.
Ja, intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Jordbruksverket delar i sitt nya stöd ut 124 miljoner kronor i år för detta till bönder och yrkesfiskare, men har fått in ansökningar på nära en halv miljard. Enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot elbortfall genom att skaffa reservkraftverk eller batterier eller bygga större lager av till exempel konstgödsel och diesel. Men flera bönder som Ekot varit i kontakt med vill inte berätta vad just de sökt för eller skulle kunna tänka sig söka för, eftersom lantbruket är hårt drabbat av stölder. Karin Albin.
Som det ser ut så brukar ju de här stöderna vara offentliga. Det blir väldigt lätt för de som vill hämta diesel och se var de här stora dieseltankarna har beviljats någonstans. Så att det hade ju varit väldigt bra med en sekretess på de här.
Enligt Kristina Nigell på Jordbruksverket har inga stöd beviljats än, och myndigheten utreder sekretessfrågan.
Det här kan vara saker som är stöldbegärliga, så det har vi med oss in i den analysen. Det kan ju vara att det blir vissa restriktioner på vad man kan få ut för information, absolut. Men vilken nivå det blir på det, det vet jag inte.
Kristina Nigell på Jordbruksverket, reporter Henrik Damberg. Socialdemokraterna vill att kollektivtrafik ska vara gratis för alla under 20 år. Det röstades igenom på S-kongressen i Göteborg igår. I ett första steg vill partiet att det ska gälla på kvällar, helger och lov. Och det är bland annat ungdomsförbundet SSU som fått igenom förslaget, trots att partistyrelsen inte ville ha det. SSU-ordförande Lisa Nåbo är nöjd.
Ja, men Socialdemokraterna är nu för en avgiftsfri kollektivtrafik för unga, vilket är helt otroligt. Alltså, det här är något som jag och generationer av SSU-are har drivit hårt, och äntligen så blir det också partiets politik.
Ordförande.